Kapitel 1. Carehain. Staden Carehain var byggt på en rad höjder vid floden Algernaya. Och när Rand nu för första gången fick se den var det från kullarna norr om staden. Den skimrade i middagssolens sken. Rand hade fortfarande en känsla av att Elric Cain Trevelyn och de 50 Carehainska soldaterna var avsedda att bevaka dem. En känsla som blivit ännu starkare sedan de korsat bron över Galen. Carehainerna blev allt stelare till sättet ju längre söderut de kom. Men Loyal och Harryn verkade inte besväras av dem, så han försökte att följa deras exempel. Han studerade staden. Den var minst lika stor som någon annan av de riktiga städer han sett. Floden myllrade av bukiga skepp och breda pråmar. Och motsatta stranden var full av höga spannmålsmagasin. Medan själva Carehain innanför sina höga grå murar tycktes vara byggt efter ett exakt rutnät. Murarna utgjorde en perfekt fyrkant och en av dess sidor gick parallellt med floden. Innanför murarna reste sig ett antal torn i ett lika exakt mönster. De var upp till 20 gånger så höga som muren och ändå kunde Rand se att toppen på vart och ett av dem var naggad och bruten. Utanför stadsmurarna låg en formlig labyrint av gator och gränder som korsade varandra i alla tänkbara vinklar och myllrade av människor. Denna oregelbundna bebyggelse omslöt den inre staden utom på den sida där floden flöt fram. Av Harryn hade Rand fått veta att området kallades Förporten. En gång i tiden hade det funnits en marknadsby framför var och en av stadsportarna. Men under årens lopp hade de vuxit samman till en enda stor förstad, ett virvar av gator och gränder som bredde ut sig i alla upptänkliga riktningar. När Rand och de andra red genom förportens leriga gator avdelade Trevelyn ett par soldater att bereda väg genom folkmassorna. Under vilda rop drev de på hästarna som om de tänkte trampa ner alla som inte genast gick ur vägen. Folk gick åt sidan utan att ägna soldaterna mer än ett hastigt ögonkast, som om detta var någonting som hände var dag. Rand däremot kunde inte låta bli att le åt de scener som utspelade sig framför honom. Kläderna som människorna i förporten bar var för det mesta slitna och schabbiga. Men många av dem var sydda i färggranna tyger. Platsen riktigt vibrerade av bullrigt sjudande liv. Gatuhandlarna ropade ut sina varors förträfflighet och butiksägarna uppmanade med höga röster folk att komma och beskåda varorna som var utlagda på bord utanför affärerna. Genom trängseln rörde sig barberare, frukthandlare, skärslipare. Män och kvinnor som erbjöd dussintals olika tjänster och hundratals olika föremål till försäljning. Från mer än en byggnad hördes musik som lyckades tränga igenom kakafonin av röster. Först trodde Rand att dessa byggnader var värdshus. Men skyltarna som hängde utanför dem visade alltid män som spelade på flöjt eller harpa, slog kullerbyttor eller jonglerade. Och fast byggnaderna var stora hade de inga fönster. De flesta av husen i förporten var byggda i trä, oavsett hur stora de var. Och en hel del av dem verkade vara tämligen nya, om än illa byggda. Många tornade upp sig 7 våningar eller mer ovanför marken. De vajade något, men det tycktes inte människorna som skyndade in och ut ta någon notis om. Bönder, muttrade Trevelyn och stirrade med avsmak rakt framför sig. Se bara på dem, förförda och fördärvade av utländska påhitt och idéer. De borde inte vara här.
Var borde de vara då? Frågade Rand.
Den Carehainska officeren blängde på honom och sporrade sin häst framåt medan han slog mot folkmassan med sitt ridspö.
Harryn la handen mot Rands arm.
Det var elkriget först, Rand. Han såg sig om för att försäkra sig om att ingen av soldaterna var inom hörhåll.
Många av bönderna var rädda för att återvända till sina gårdar i närheten av världsryggen. Och de kom hit nästan allihop. Det är därför Galdrian har floden full med spannmålspråmar från Andor och Tyr. Det kommer inga grödor från gårdarna i öster eftersom det inte finns några gårdar längre. Men det är bäst att inte nämna det inför någon som är från Carhain i Snod. De vill helst låtsas som om kriget aldrig ägde rum. Eller i varje fall att det var de som vann det. Trots Tervolins ridspö var de tvungna att stanna medan en märkvärdig procession korsade deras väg. Ett halvdussin dansande män som slog på små trummor beredde väg för en rad jättelika dockor. Var och en halvannan gång så hög som de män som styrde dem med hjälp av långa stänger. Gigantiska mans- och kvinnofigurer med krona på huvudet och långa siliga klädnader bugade sig mot folket. Mitt bland en mängd märkliga fantasiväsen. Ett lejon med vingar. En get som gick på bakbenen med två huvuden som båda tydligen skulle föreställa eldsprutande att döma av de blodröda serpentiner som stod ut från mularna. Någonting som tycktes vara till hälften katt, till hälften örn och en gestalt med björnhuvud och människokropp som Rand antog skulle föreställa en troll och. Folk hurrade och skrattade när sällskapet struttade förbi. Karn som gjorde den där har då aldrig sett en riktig trollock, muttrade Harryn. Huvudet är för stort och kroppen alldeles för spinkig. Förmodligen trodde han lika lite på trollocker som på de där andra sakerna, först Rand. De enda vidunder de tror på här i förporten är ailmen. Är det något slags högtid? Frågade Rand. Utöver processionen såg han inga tecken på att det skulle vara fallet. Men någon anledning måste det väl finnas i denna muntra parad. Tervolin gav soldaterna order att fortsätta framåt igen. Inte mer än vilken annan dag som helst, Rand, sa Loyal. Ogien gick fortfarande bredvid sin häst med den insvepta kistan på sadeln. Han drog till sig lika många blickar som dockorna. Det var till och med vissa som skrattade och applåderade åt honom, precis som de hade gjort åt dockorna. Galdrian använder underhållning och festligheter för att hålla sina undersåtar lugna, är jag rädd. Det finns något som kallas kungens gåva. Silver som lekare och musiker får för att uppträda här i förporten. Nere vid floden hålls det hästkapplöpningar varje dag, också med kungens bistånd. Många nätter är det fyrverkerier också. Det fanns avsmak i hans röst. Elsten Herman säger att Galdrian är en skamfläck. Han insåg vad han sagt, blinkade och såg sig hastigt om för att se efter om någon av soldaterna hade hört det. Det verkade ingen av dem ha gjort. Fyrverkerier, sa Harryn och nickade. Illuminatörerna har visst byggt sig ett högkvarter här. Precis som i Tenshiku. Jag skulle då inte vilja klaga på fyrverkerierna jag såg förra gången jag var här. Rand skakade på huvudet. Han hade aldrig sett något fyrverkeri som var så invecklat att en illuminatör måste vara närvarande. Vad han hade hört lämnade illuminatörerna bara Tenshiku när de skulle uppföra fyrverkeriföreställningar för kungar och herremän. Det var en märklig plats han kommit till. Stadsporten var en hög, fyrkantig valvgång. Tervolin gjorde halt och satt av vid en låg stenbyggnad precis innanför muren. Den hade skottgluggar istället för fönster och en tung, järnbeslagen dörr. Ett ögonblick, först Rand, sa officeren. Han lämnade över tyglarna till en av soldaterna och försvann in i byggnaden. Rand kastade en vaksam blick mot soldaterna som satt stela i sina sadlar, ordnade i två långa snörräta led. Han undrade vad de skulle göra om han och Loyal och Harryn försökte lämna platsen. Sen tog han istället tillfället i akt att studera staden som låg framför honom. Själva Carhain utgjorde en skarp kontrast mot det kaotiska myllret i förporten.
De stenlagda gatorna korsade varandra i räta vinklar och var så breda att färre människor verkade vara i rörelse där än vad som egentligen var fallet. Precis som i Tremonsien hade kullarna formats till terrasser efter raka linjer. Bärstolar med föredragna draperier, vissa med små vimplar som visade något av adelhusens vapen, rörde sig målmedvetet över stenläggningen. Och droskor rullade långsamt längs gatorna. Människorna var tysta och bar mörka kläder utan starka färger. Utom en del som hade färgade ränder över bröstet på klänningen eller rocken. Ju fler ränder plagget hade, desto stoltare rörde sig bäraren. Men det syntes ingen som skrattade eller ens log. Husen på terrasserna var alla byggda i sten och de få utsmyckningar som fanns bestod av raka linjer och skarpa vinklar. Här fanns det inga försäljare på gatorna och till och med butikerna verkade underligt dämpade. Deras skyltar var helt små och utanför dem fanns det inga bord med varor. Han kunde se de stora tornen tydligare nu. De var omgivna av byggnadsställningar gjorda av hopsurrade störar och på ställningarna klättrade byggnadsarbetare som lade till nya stenar för att få tornen att resa sig ännu närmare himlen. Carhaynes ändlösa torn, mumlade Loyal dystert. En gång i tiden var de verkligen så höga att de gjorde rätt för namnet. När Ailmännen intog Carhaynes, ungefär vid samma tid som du föddes, satte de eld på tornen och de föll. Jag ser inga ogier bland stenarbetarna. Ingen ogier skulle tycka om att arbeta här. Carhaynarna vill inte ha några utsmyckningar. Men förra gången jag var här fanns det ogier. Tervolin kom ut med ännu en officer och två tjänstemän i släptåg. Den ena av tjänstemännen var en stor liggare med träpärmar och den andra hade en bricka med skrivredskap i händerna. Främre delen av officerens gässa var rakad på samma sätt som Travolins, men det såg ut som om en långt framskriden tunnhårighet hade tagit mer av håret än rakkniven. Båda officerarna såg först på Rand och sedan på kistan som låg dold under Loyals randiga filt. Och så på Rand igen. Ingen av dem frågade vad som fanns under filten. Travolin hade ofta tittat på den på vägen från Tremonsien, men han hade heller aldrig frågat. Den tunnhårige mannen betraktade även Rands svärd och putade för ett ögonblick betänksamt med läpparna. Travolin presenterade den andra officeren som Ashan Sander och tillkännagav sedan med hög röst: Först Rand av huset Althor i Andor och hans betjänt vid namn Harrin, tillsammans med Loyal, en ogier från Steading Shangtai. Tjänstemannen med liggaren öppnade denna och höll den uppslagen över armarna. Sander skrev in namnen med rundad handstil. Ni måste komma tillbaka till vakthuset vid samma tid imorgon, Ersnåd, och uppge namnet på det värdshus där ni har tagit in, sa Sander och överlämnade läskandet av skriften åt den andra tjänstemannen. Rand tittade på de lugna gatorna i själva Carhain. Sen vände han sig om och tittade ut över förportens myller. Kan ni säga mig namnet på något bra värdshus där ute? Han nickade mot förporten. Harrin lät höra ett förtvivlat "Sst!" och lutade sig mot Rand. Det skulle verkligen inte passa sig, först Rand, viskade han. Om ni, en förste, bor ute i förporten så tror de att ni har något i kikaren. Rand kunde se att sniffaren hade rätt. Hans fråga hade fått Sander att gapa och Travolin att höja ögonbrynen och de såg båda spänt på honom. Helst ville han säga åt dem att han inte hade någonting att göra med deras stora spel, men istället sa han: Vi tar in någonstans här i stan. Kan vi gå nu? Naturligtvis, först Rand. Sander bugade. Men värdshuset? Jag underrättar er när vi har hittat ett. Rand vände röd och gjorde sedan en paus. Chilens meddelande prasslade i hans ficka. Jag skulle vilja finna rätt på en ung kvinna från Carhain. Hennes nåd Selene. Hon är i samma ålder som jag och mycket vacker.
Jag vet inte vilket hus hon tillhör.
Chandler och Tavolin utbytte en blick. Sedan sa Chandler: jag ska göra efterfrågningar, Ersnod. Kanske kan jag ha några upplysningar åt er när ni kommer imorgon.
Rand nickade och red in i staden, följt av Loyal och Harrin.
De väckte föga uppmärksamhet, trots att det var få ryttare ute på gatorna. Inte ens Loyal drog till sig något intresse. Det var nästan något skrytsamt över människornas sätt att hålla sig på sin egen kant.
Tror du att de missuppfattade detta att jag frågade efter Selene på något sätt? Frågade Rand Harrin.
Vem vet? De är Carhainer, först Rand. Och Carhainer tycks tro att allting har med Jace Jamar att göra.
Rand ryckte på axlarna. Det kändes som om folk tittade på honom. Han längtade efter att få på sig en vanlig, hederlig rock igen och äntligen få slippa låtsas vara något annat än han egentligen var.
Harrin kände till flera värdshus i staden, även om han själv hade tillbringat större delen av sin tid i förporten. Han förde dem till ett ställe som hette Drakmurens försvarare, vars skylt visade en krönt man med ena foten på en annan mans bröst och svärdet mot hans hals. Mannen på marken var rödhårig. En stalldräng kom ut och tog hand om deras hästar med snabba, förstulna blickar mot Rand och Loyal.
Rand sa åt sig själv att sluta inbilla sig saker. Alla i staden kunde inte vara inblandade i det märkliga spelet. Och även om de verkligen var det, så hade han ingen del i saken. Skänkrummet var prydligt och borden var utplacerade efter ett lika strikt mönster som staden. Det var bara ett fåtal gäster i lokalen. De tittade upp mot nykomlingarna men vände genast ned blicken mot vinglasen igen. Likväl fick Rand en känsla av att de fortsatte att både titta och lyssna. I den stora eldstaden sprakade en liten brasa fast vädret redan hade börjat bli varmare. Värdshusvärden var en tjock, inställsam kar med ett enda grönt band över bröstet på den mörkgrå rocken. Han hajade till när han fick se dem, vilket knappast förvånade Rand. Loyal bar på kistan som var insvept i den randiga filten och var tvungen att ducka för att komma in genom dörren. Harrin knäade under alla deras sadelväskor och knyten och hans egen röda rock utgjorde en skarp kontrast mot de övriga gästernas dämpade kläder. Värden såg Rands rock och svärd och det lismande leendet återvände. Han bugade sig djupt och gned sina släta händer.
Förlåt mig, Ersnod. För ett ögonblick tog jag er för... Förlåt mig. Mitt huvud är inte vad det har varit.
Ni önskar rum, Ersnod. Han bugade för Loyal också, om än inte lika djupt.
Mitt namn är Quail, Ersnod.
Han trodde att jag var en ailman, tänkte Rand förargat.
Han ville komma iväg från Carhain. Men det var bara här som Inktar skulle kunna hitta dem. Och Selene hade skrivit att hon skulle invänta honom här. Det tog en stund innan deras rum var i ordning. Quail förklarade, med betydligt fler leenden och bugningar än nödvändigt, att de måste flytta in en säng åt Loyal. Rand ville att de allihop skulle dela samma rum igen, men värdshusvärdens bestörta min och Harrins enträgna protester:
vi måste visa Carhainerna att vi vet vad som passar sig precis lika väl som dem, fick honom att nöja sig med två rum med en dörr emellan. Själv skulle han sova i enkelrummet. Rummen var tämligen lika. Bortsett från att det stod två sängar i Loyals och Harrins rum, varav en var stor nog åt en ogier. I Rands fanns det bara en säng, men den var i gengäld nästan lika stor som de båda andra tillsammans. De kraftiga, fyrkantiga sängposterna nådde nästan ända till taket. Också kommoden och den högryggade stoppade stolen var tunga och fyrkantiga, och vid väggen stod ett klädskåp i en tung, stram stil som gjorde att den verkade redo att välta över honom när som helst. Invid sängen fanns det ett par fönster med utsikt över gatan två våningar nedanför. Så fort värden hade lämnat rummet öppnade Rand mellandörren och släppte in Lyle och Harryn. Den här staden går mig på nerverna, sa han. Alla tittar på en som om man höll på med jag vet inte vad. Jag går ut i förporten igen. Bara en timme eller så. Där vet folk i varje fall hur man bär sig åt när man skrattar. Vem av er tar första vakten med hornet? Jag stannar, sa Lyle snabbt. Jag skulle gärna vilja läsa lite grann. Och även om vi inte såg några ogier nu så kan det mycket väl finnas stenhuggare från Steading Sofo här. Städningen ligger inte långt från staden. Jag trodde att du skulle vilja träffa dem. Nej, Rand. De frågade tillräckligt mycket om varför jag var ute på egen hand förra gången jag var här. Om de har hört någonting från Steading Shanghai. Nåja, jag stannar i varje fall här. Vilar lite och läser. Rand skakade på huvudet. Han glömde ofta att Lyle noga räknat hade rymt hemifrån för att få se sig om i världen. Vad säger du, Harryn? I förporten finns det musik och folk som skrattar. Där är det knappast någon som spelar Jay's Jamar. Jag skulle inte vara så säker på det, först Rand. Jag tackar så mycket för inbjudan, men jag tror att jag tackar nej. Det är så mycket slagsmål. Och dråp i förporten att hela området stinker, om ni förstår vad jag menar. Inte för att de skulle besvära en furste förstås, då skulle de få soldaterna på sig. Men jag tar mig hellre ett glas nere i skänkrummet, om ni tillåter. Du behöver inte mitt tillstånd för att göra någonting, Harryn, det vet du. Som ni säger, Ersnåd. Sniffaren gjorde en antydan till en bugning. Rand tog ett djupt andetag. Om de inte lämnade Carhain snart skulle väl Harryn börja buga och skrapa åt både höger och vänster. Och fick Matt och Perrin se det skulle de aldrig låta honom glömma det. Jag hoppas att Inter inte blir sinkad. Om han inte kommer snart får vi själva föra hornet tillbaka till Feldara. Han kände på Chileens not genom rockens tyg. Det måste vi. Jag kommer tillbaka om ett tag så att du kan få se lite av staden, Lyle. Jag skulle helst undvika den risken, sa Lyle. Harryn följde med Rand till nedervåningen. Så fort de kom in i skänkrummet kom Quail fram till Rand, bugade och sträckte fram en bricka med tre hopvikta förseglade pergament. Rand tog dem eftersom det uppenbarligen var vad värdshusvärden ville. Det var prima pergament, mjukt och slätt att röra vid, dyrt. Vad är det här? Frågade han. Quail bugade igen. Inbjudningsbrev naturligtvis, i snod. Från tre av de adliga husen. Han backade undan, allt jämt bugande. Vem skulle skicka inbjudningsbrev till mig? Rand vände och vred på pergamenten. Ingen av männen vid borden lyfte blicken, men han hade ändå en känsla av att de bevakade honom. Han kände inte igen sigillen. Inget av dem bar Chileens månskära. Vem skulle kunna veta att jag är här? Alla vid det här laget, först Rand, sa Harryn med låg röst. Också han tyckte känna de vaksamma blickarna. Vakterna vid muren skulle aldrig kunna hålla tyst om att en utländsk furste kommit till Carhain. Stalldrängen, värdshusvärden. Alla berättar vad de vet, där de tror att de ska tjäna mest på det, i snåd. Med en ilsken min tog Rand två steg framåt och kastade inbjudningsbreven i elden. De flammade genast upp. Jag spelar inte Jay's Jamar, sa han, så högt att alla i rummet kunde höra. Ingen tittade åt hans håll, inte ens Quail. Jag har ingenting med ert stora spel att skaffa. Jag är bara här för att invänta några vänner. Harryn tog honom i armen. Först Rand, snälla, viskade han med enträgen ton. Gör inte så där igen, är ni snäll. Igen? Tror du verkligen att jag kommer att få fler? Det är jag säker på. Ljus. Ni påminner mig om när Teva blev arg på en bålgeting som surrade runt öronen på honom och sparkade sönder hela getingboet. Förmodligen har ni just lyckats övertyga alla här i rummet om att ni är inblandad i någon riktigt invecklad del av spelet. Så måste det vara om ni helt förnekar att ni spelar det. Så tänker de. I Carhain är alla ädlingar inblandade i spelet. Sniffaren kastade en blick på inbjudningarna som krullade ihop sig i lågorna och kunde inte låta bli att haja till. Och utan tvekan har ni skaffat er fiender i tre av husen. Det kan inte ha varit några stora hus. Då skulle de inte ha skickat dem så snart. Men adliga är de inte desto mindre. Ni måste besvara alla inbjudningar ni får i fortsättningen, er snåd. Ni kan tacka nej om ni vill. Men de kommer förstås att läsa in dolda meningar i vilka inbjudningar ni tackar nej till och vilka ni tackar ja till. Fast det är klart om ni skulle tacka nej till allihop eller tacka ja till allihop. Jag tänker inte ha någon del i det, sa Rand med låg röst. Vi lämnar Carhain så fort vi kan. Han körde ner händerna i rockfickorna och kände hur Chelens meddelande skrynklades ihop. Han drog upp det och slätade ut det med rocken. Så fort vi kan, muttrade han och stoppade det i fickan igen. Ta dig ett glas nu, Harryn. Han gick därifrån med långa, ilskna steg. Han visste inte om det var sig själv han var arg på, eller Carhain och dess stora spel, eller på Chelene för att hon försvunnit, eller på Moraine. Det var hon som hade satt igång alltihop när hon bytte ut alla hans vanliga rockar mot furstekläder. Till och med nu, när han trodde att han hade gjort sig fri från allt vad Eichedere hette, lyckades hon blanda sig i hans liv utan att ens vara närvarande. Han gick ut genom samma port som han kommit in genom, eftersom det var den enda väg han kände till. En man som stod framför vakthuset observerade honom. Rand skilde sig från Carhainerna både genom sin längd och den färgstarka rocken och skyndade sig in i huset. Men det lade Rand inte märke till. Skrattet och musiken från förporten lockade och drog. Om hans röda, guldbroderade rock drog blickarna till sig innanför murarna passade den in desto bättre i förporten. Flera av dem som trängdes på gatorna bar lika mörka kläder som folket i staden, men minst lika många hade rockar i rött, blått, grönt eller guld. En del gick i så bjärta kläder att de kunde ha varit tjuafejern, eller som de också kallades, knåpare. Och av kvinnorna var det ännu fler som hade rikt broderade klänningar och färggranna sjalar. De flesta av de pråliga kläderna var fransiga och passade illa, som om de egentligen var sydda för någon annan. Men även om några av dem som bar såna kläder tittade på hans fina rock verkade ingen ta illa upp. Än en gång fick han stanna inför en procession med stora dockor. Medan trumslagarna dansade runt och slog på sina små trummor kämpade en trolllock med grisansikte och stora betar mot en man med krona på huvudet. Efter ett par ostadiga slag stöp trollocken till marken, till åskådarnas skratt och jubel. Rand grymtade till. Så lätt är det inte att döda en trollock. Han stannade till och tittade in genom dörren till ett av de stora fönsterlösa husen. Till hans förvåning bestod innanmätet uppenbarligen av ett enda stort rum. I mitten öppnade sig taket mot himlen. Runt väggarna fanns balkonger och i ena änden av rummet var en stor estrad. På golvet och balkongerna trängdes människor som tittade på estraden och de som uppträdde där. Han kikade in i andra liknande byggnader längs sin väg och fick se jonglörer, musikanter, mängder av akrobater och till och med en lekare. Den senare stod i sin lappade mantel och framförde en berättelse ur den stora jakten på hornet på klingande högsång. Han kom att tänka på Thom Marilyn och skyndade vidare. Han blev alltid dyster till sinnes när han mindes Thom. Thom hade varit en verklig vän, en vän som hade dött för hans skull, medan jag flydde och lämnade honom att dö. I en annan av de stora byggnaderna stod en kvinna i en vit böljande klädnad. Hon fick saker att försvinna från en korg och dyka upp i en annan, för att slutligen upplösas i en stor rökpuff när hon höll upp dem. Konsterna möttes med högljudda åh och ah från publiken. Två kopparslantar, nådig herrn, sa en råttaktigt liten kar som stod vid dörren. Två kopparslantar för att se Acer Dane. Jag tror inte det. Rand tittade på kvinnan igen. Nu hade en vit duva uppenbarat sig i hennes händer. Acer Dane? Nej, tack. Han nickade åt den råttaktige mannen och gick därifrån. Han knuffade sig fram genom trängseln och undrade just vad han skulle få se härnäst då han hörde en djup röst ackompanjerad av tonerna från en harpa. Ljudet kom från en dörr ovanför vilken det hängde en skylt med bilden av en jonglör. Kall blåser vinden genom Kärras pass. Kall ligger graven utan tecken. Likväl ligger där en ensam ros varje år på soldagen. Och på rosen en ensam tår i kristall, såsom dagg på kronbladen. Den lägges där av Dunsinins väna hand, ty hon håller fortfarande den uppgörelse som Rogors örnöga ingick. Rösten drog i Rand som vore den ett rep runt hans hals. Medan applåderna steg in i rummet trängde han sig in genom dörröppningen. Två kopparslantar, nådig herrn, sa en råttliknande karl som kunde ha varit den andra mannens tvilling. Två kopparslantar för att se... Rand grävde fram några mynt ur fickan och tryckte dem i mannens hand. Han rörde sig som i ett töcken, med blicken fäst på mannen som stod på estraden och bugade till publikens applåder. Mannen höll ena armen om harpan och bredde med den andra ut den lappade manteln som för att hova in allt bifallet. Han var lång och gänglig, långt ifrån ung och hade långa mustascher, lika vita som håret på hans huvud. När han rätade på sig och fick syn på Rand spärrade han upp de skarpa blå ögonen. Thom, Rands viskning försvann i massans sål. Thom Marilyn höll kvar Rands blick och nickade nästan omärkligt mot en liten dörr vid sidan av estraden. Sen bugade han igen, log och solade sig i jublet. Rand tog sig fram till dörren och gick in. Innanför fanns bara en korridor med tre trappsteg som ledde upp till estraden. Korridoren fortsatte åt andra hållet där en jonglör övade med sina färgade bollar och sex akrobater mjukade upp sig. Thom dök upp i trappan. Han haltade som om högre knä inte riktigt ville lyda. Han kastade en blick mot jonglören och akrobaterna, blåste föraktfullt i mustascherna och vände sig mot Rand. De vill bara höra den stora jakten på hornet hela tiden. Med tanke på nyheterna från Haddon Merck och Seldry kunde man kanske tro att någon skulle fråga efter Carathonsägnerna istället. Nåja, kanske inte just dem, men jag skulle gladeligen betala min lön själv för att få berätta något annat. Han mönstrade Rand från topp till tå. Du ser ut att ha klarat dig bra här i världen, pojk. Han kände på Rands krage och putade med läpparna. Mycket bra. Rand kunde inte låta bli att skratta. När jag lämnade Vita Bro var jag säker på att du var död. Moraine påstod att du fortfarande var i livet, men jag... Ljus, Thom. Vad underbart att få se dig igen. Jag borde ha vänt om och hjälpt dig. Det hade varit det dummaste du kunnat göra, pojk. Den där blekmannen. Han såg sig om. Det fanns ingen inom hörhåll, men han sänkte ändå rösten. Den var inte intresserad av mig. Den gav mig en liten present i form av ett stelt ben. Sen rusade den iväg efter dig och Mert. Du hade inte kunnat göra något annat. Inte annat än att dö. Han blev tyst och fick en tankfull min. Så Moraine sa att jag fortfarande levde. Du är med andra ord i hennes sällskap. Rand skakade på huvudet. Till hans förvåning verkade Thom besviken. Syn. På sätt och vis. Hon är en bra kvinna, även om hon är... Han lämnade det osagt. Då var det alltså Mert eller Perrin hon var ute efter. Jag tänker inte fråga vilken av dem det var. De var bra pojkar och jag vill inget veta. Rand vred besvärat på sig och hajade till när Thom pekade på honom med sitt beniga finger. Vad jag däremot vill veta är om du fortfarande har min harpa och min flöjt. Jag vill ha dem tillbaka, pojk. De jag har nu duger inte ens för en gris att spela på.
Jag har dem, Thom. Jag ska ta med dem till dig, det lovar jag. Jag kan knappt tro att du verkligen lever. Och jag kan knappt tro att du inte är i Ilien. Jakten på hornet ska snart ge sig ut. Och tänk på belöningen till den som berättar den bästa versionen av jakten på hornet. Jag trodde du skulle ta dig dit om det så blev din död. Thom fnös. Efter vad som hände i Vita Bro. Jag skulle förmodligen ha dött om jag kommit dit. Även om jag hade hunnit fram till båten innan den la ut skulle Domon och hela hans besättning snart ha spritt ut över hela Ilien hur jag blivit förföljd av trollocker. Och om de såg blekmannen eller hörde talas om den innan Domon högg av förtöjningarna. De flesta Iljanbor tror att trollocker och blekmän bara är sagoväsen. Men det finns ändå tillräckligt många som skulle undra varför de förföljde mig för att göra min vistelse där minst sagt obekväm. Thom, jag har så mycket att berätta. Lekaren avbröt honom. Senare, pojk. Han hade utbytt ilskna blickar med den magre mannen från dörren. Om jag inte går ut och berättar en historia till skickar han förmodligen ut jonglaren. Och då kommer folket där ute att riva hela huset över oss. Kom till druvklassen, strax bortom Jangai-porten. Jag har ett rum där. Vem som helst kan visa dig dit. Jag är där om en timme eller så. En saga till så blir de nog nöjda. Han började gå upp för trappstegen och tillade över axeln. Och ta med dig harpan och flöjten.